Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Palmemordet. Olof Palmes sista steg med Lars Borgnäs. Del 1.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar, det finns inte ett svar. För jag har inget, och jag har inte varit. Varför skulle jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Då kör vi.
Ja.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Jag sitter hos Agikal på Västerlånggatan och med mig har jag ingen mindre än Lars Borgnäs. Hej Lars!
Hej, hej!
Välkommen tillbaka till podden Palmemordet.
Tack, det är roligt att vara tillbaka här.
Det är ett nöje att se dig igen. Dina avsnitt om walkie-talkies har varit otroligt populära. Och en av de vanligaste frågorna jag har fått är: när kommer Lars tillbaka till podden?
Ja, men nu är jag här.
Ja, det är ju underbart. Och du är ju dagsaktuell med din nya bok.
Precis.
Och det tänkte jag vi skulle prata så länge vi bara kan om.
Mm-hmm.
Berätta mer om boken.
Ja, den kom ut nu för ett par veckor, den 19 februari, i god tid till årsdagen. Och jag har jobbat med den väldigt länge. Det är väl en bok där jag, kan man säga, sticker ut hakan.
Ja.
Rätt ordentligt, för jag går in på väldigt känsliga områden på ett sätt som jag tror varken jag eller någon annan har gjort förut. Och det har också gjort att det tog rätt lång tid för mig att hitta ett förlag som vågade satsa på den. Jag kontaktade flera förlag och det var många som sa att de gillade texten, men nej, jag tror att de menade att det var för känsligt. Alltså, man ville inte ta den här risken att gå ut och offentligt ifrågasätta Lisbeth Palme å ena sidan och ja. Säpo och det andra, vilket jag ju gör. Ja. Det är ju de två som jag granskar, områden som jag granskar i den här boken. Men sen fick jag kontakt, under den processen så hann Lisbeth Palme dö faktiskt hösten 18, så att medan hon levde så hade jag ingen chans att ge ut boken. Men när jag sen fick kontakt med Semik förlag förra året, i början på förra året, 19, så de sa att det här kan vi ge ut och det vill vi satsa på. Och det tycker jag var strångt av dem helt enkelt att göra det.
Ja, och det var den här boken du satt och skrev på när vi sågs förra gången, eller hur? I ja. April 2017.
Verkligen, jag hade börjat en bra bit innan dess också faktiskt.
Ja, jag kommer ihåg att du sa det, att du antydde lite grann det här, men du vill inte säga mer just då.
Nej, det har ju hela tiden varit känsligt att prata för mycket om de här ämnena, därför att det är som sagt ett minfält, eller snarare två minfält jag går in på, och då ska man vara lite försiktig. Nu har boken kommit ut och allting finns där, och då behöver jag inte vara så försiktig längre, utan då kan jag prata fritt omkring det.
Ja. Ja, ska vi angripa bokens ämnen i tur och ordning?
Mm-hmm.
Och jag vill minnas från förra gången vi pratade att det är bara att lämna över ordet till dig, så sköter du det ganska självgående.
Oj, det var en svår uppgift. Men,
jag ska försöka leda dig, men du är mycket mer erfaren medieperson än vad jag är.
Okej, okay. Man kan väl säga att avsnittet om Lisbeth Palme bygger på att jag sedan många, många år, ända sedan 90-talet, har funderat över vad hennes berättelse egentligen betydde och hur riktig den var. Och jag ifrågasatte den redan i början på 90-talet, offentligt också i tv-program och i studiedebatter.
Ja.
Och det är ju då 30 år sedan i stort sett. Och det där har sedan legat och pyrt inom mig, därför att jag fullföljde aldrig den där granskningen och kritiken. Och sen har jag bestämt för att jag måste titta närmare på hennes vittnesmål och se vad konsekvenserna är av det här jag säger, att hon inte har berättat hela sanningen. Så det är den infallsvinkeln jag har haft när det gäller henne, att se om hennes utsaga är korrekt helt enkelt. Och då har jag funnit ett antal saker som tycker jag är väldigt spännande och som i min, som jag ser det, leder i bevis att hon inte har berättat vad som hände på mordplatsen helt enkelt. Och då genast måste jag säga att jag också har funderat på vilket skäl hon kan ha haft till det, för att den frågan kommer ju genast upp, och det finns rimliga skäl till det som jag också redovisar i boken. Alltså att det kan vara fullt begripligt att hon inte kunde berätta vad som hände på mordplatsen. Det kan ha varit sådana skäl som vem som helst som var i samma situation skulle ha haft anledning att göra, att man inte berättade fullt ut vad som hände. Så ja, det är inget fördömande i den här boken av henne, utan man måste ha en förståelse för att hon kan ha varit i en sån situation att hon stod egentligen inför ett omöjligt val. Och utgångspunkten i boken är ju att jag tittar på själva mordhändelsen, för jag tänker att gå tillbaka till mordplatsen och se oerhört nära mordplatsen. Vad var det egentligen som hände? Gick det till som hon sa just när skotten föll? Vi har ju alla utgått från det. Alla, både polis och allmänhet och alla i samhället, har ju utgått från att hennes version måste ha varit korrekt. Vad skulle hon ha för anledning för att inte berätta som det var? Men jag försökte ta bort de skygglapparna och se faktiskt vad var det som hände. När man tittar på tekniska undersökningar, obduktionsprotokoll, vittnesförhör och så vidare.
Ja, där måste jag flika in att vi har ju gjort, jag tror 9 avsnitt om Lisbeth hittills. Mm. Mm. Och när man går igenom förhören får man en känsla att någonting inte stämmer.
Det är mycket som inte stämmer.
Ja, vill jag säga. Verkligen.
Och snarare är det väl så att det är inte mycket som stämmer. Nej. Faktiskt. Och återigen, hon kan ha varit tvungen att lägga fram det på det viset. Och det vill jag återkomma till, varför jag tror det. Men om vi tittar då på själva mordhändelsen, skotten. Jag har gått in i en närläsning på platsen. Vad hände när skotten föll? För det står egentligen ingenstans i några utredningar exakt vad som hände på mordplatsen. Utan man har gjort ett allmänt antagande att först sköts väl Palme och sen slängde man iväg ett skott mot Lisbeth. Lite på måfå som det verkar, eftersom det inte träffade egentligen särskilt. Hon träffades ju bara tangentiellt över ryggen, som det heter. Alltså det strök längs hennes ryggtavla.
Ja, vi har ju den här berömda teorin om att de gick i armkrok och att hon dras ner precis så att kulan missar.
Det är den officiella bilden, ja. Men den stämmer inte. Och det bygger jag på den bevisföring som jag har i boken och som är väldigt viktig. Bygger på 3 led. Det första är att enligt obduktionsprotokollet och enligt obducerande läkare så var skadan på Olof Palme sådan i ryggen att hans ryggrad krossades och ryggmärgen slets av.
Det centrala nervsystemet blev helt utslaget.
Det är alltså den nervtråd eller det nervsystem som går ner från hjärnan och ner i kroppen. Så när den går av, då är det som att släcka lampan. Alltså. Då fungerar ingenting längre därunder. Och betydelsen av det är att om ryggmärgen går av, som det gjorde i det här fallet, den klipps av kan man ju säga, av kulan, så faller man direkt. Man har ingen förmåga att stå upp på benen. Och det här berättade också Kari Ormstad, som var med vid obduktionen, rättsläkare, som berättade för granskningskommissionen att det här var så som det gick till, det måste ha gått till så att han tappade genast förmågan att stå upp. Knäna vek sig direkt, han föll ner kanske på knäna först och sen framåt och fick ut ett sår i pannan, han föll handlöst, alltså han hade ju ingen styrsel. Och just det här fallet från stående och ner på marken, ner på trottoaren, det gick blixtsnabbt. Och man kan säga varje jägare, tror jag, som har varit med om att skjuta ett fyrbent djur i ryggen så ryggen krossas. Rådjur, älgar eller vildsvin eller vad som helst har nog sett det här hända. Alltså att djuret bara faller, blixtar, man hinner knappt uppfatta det. Så fort går det. Det bara dråsar ner, verkligen.
Ja, det är fritt fall i princip.
Tyngdkraften, verkligen. Ja. Alltså var han nere då ungefär en halv sekund efter det att skottet, kulan, hade penetrerat hans ryggrad, så var han nere på trottoaren. På knäna då, kan vi utgå från. Och det innebär ju, och det är oomtvistligt, det är alltså fysiologiskt faktum. Det innebär att om det andra skottet kom längre än så att säga en sekund eller så efter det första, då måste han ha legat ner redan när det andra skottet kom. Så om han stod upp, om vi vänder på det, när andra skottet kom, säg då en eller två, jag tror att det är cirka två sekunder egentligen efter det första. Om han fortfarande stod upp då, då kan han inte ha varit träffad av det första. Det är omöjligt för honom.
Mm.
Och längden mellan skotten, ja, det framgår ju av, folk har olika uppfattningar, vittnena och så vidare. Och man kan inte säga exakt, men granskningskommissionen exempelvis, de slog fast att det var mellan en och tre sekunder. Det mest noggranna försöket att rekonstruera gjordes av vittnet Kerstin som bodde tvärs över gatan, som bara hörde smällarna när hon befann sig i sin våning. Så hon hade inga synintryck som störde så att säga, utan hon bara hörde två smällar, det ena efter det andra. Och sen tittade hon ut och såg att folk hade samlats där nere i korsningen. Och efter någon kort tag där så gjorde hon en rekonstruktion med sin son, och det berättade hon för polisen i förhör också, att hon försökte rekonstruera. Det var ju väldigt ambitiöst där. Och hur snabbt de hade kommit skotten, och kom fram då till tre sekunder, meddelade hon till polisen.
Vet man hur den rekonstruktionen gick till?
Nej, men jag antar att hon sa då hur smällarna kom, och så tog han tid. Det är väl ungefär så som det.
Ja, jag tänker mig att om hon var i rörelsen och hörde smällarna så skulle det kunna vara intressant. Till exempel om hon var på väg någonstans i lägenheten, så att det blev en sträcka mellan eller någonting liknande.
Det är väl inte så exakt hur hon, men att hon, alltså hon hade bara hörselintrycken.
Ja.
Så det var ingenting annat som så distraherade henne så att säga. Så hon, tre sekunder, okej, det kan vara lite mycket kanske, men säg två, mellan två och tre skulle jag tro. Men absolut över en sekund.
Ja.
Så att, och det, redan där förstår vi då att om då Palme stod upp, Olof Palme, när andra skottet kom, så kan han inte ha varit träffad den första. Och då är ju frågan, stod han upp i andra skottet? Och då har jag gått igenom vittnesmålen väldigt noggrant. Av alla vittnena så var det bara ett fåtal som sa sig ha sett när andra skottet avlossades mot Palme. Och det är fem vittnen kan man väl säga i huvudsak. Och alla säger att han stod upp då.
Vilka fem?
Vilka fem? Då ska vi se här, då tar vi fram boken. Men en är ju, ska jag säga förnamn eller efternamn bara?
Sägs förnamnen.
Jan-Åke.
Ja.
Är ju det vittne som... Jan-Åke är det vittne som satt i en bil. Ni är säkert bekanta med det. Ja. Publiken är bekanta med det här. Han satt i sin bil, ja, 35 meter från mordplatsen. Han var i riktning norrut. Han hörde en smäll.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tittade mot mordplatsen, och då säger han till polisen, han såg tre personer stå på trottoaren i korsningen Sveavägen Tunnelgatan. Samtidigt går ett skott till av, och mannen som står i mitten sjunker ihop. Om man utgår från att han inte fantiserar om att han har sett Palme stå, så har han alltså sett Palme i upprätt ställning då i en tid, vid en tidpunkt när han inte kunde stå ifall han träffat sig första skottet.
Ja.
Så om man tror på det här vittnesmålet, att han ser faktiskt tre personer stå, han ser Palme stå upp, då är redan det ett bevis för att Palme inte var träffad av första skottet. Så det är ju, tycker jag, en tydlig berättelse. Alternativet var att Palme faktiskt hade legat ner på marken. Då skulle Jan-Åke här, när han tittade dit, ha sett en man, nämligen gärningsmannen, och en person till, nämligen Lisbeth, och en liggande person, nämligen Palme. Och så skulle han sett gärningsmannen skjuta mot Lisbeth, om det var andra skott. Och det är ju en helt annan bild än vad han ger.
Mm.
Han talar om tre personer och en av dem faller ihop vid andra skottet.
Just det.
Det övertygar mig. Men då är det viktigt, finns det andra vittnesmål som talar om något annat? Och det gör det inte. Det finns alltså inga vittnen som beskriver det på ett annat sätt. Säger så här att ja, det var två personer som stod och en som låg och så kom ett skott. Eller det var en man och en kvinna som stod och så kom ett skott. Det finns inte. Utan det finns fyra vittnen till som säger liknande som Jan-Åke här. Och jag vet inte vad jag ska ta allihopa. Men,
ja, ta allihop. Här gillar vi detaljer.
Här gillar vi detaljer. Ja, då går vi till nästa. Inge M då, om vi kallar honom så.
Ja.
Han sa ju så här, han såg ju från, alla vet ju var han satt där på Tunnelgatan. Och han såg mot mordplatsen när skotten kom. Och då var han nog skärpt, tror jag, i uppmärksamheten. För då hände det ju saker framför honom. I motsats till tiden innan där han inte hade någon anledning att titta så noga på mordplatsen, kan man ju säga. Men här tittade han, tror jag, noga mot platsen. Och då säger han, han såg både första och andra skottet avfyras och sa att han till i förhör, han uppfattade som han sköt honom två gånger. Alltså han uppfattade som att gärningsmannen sköt Palme två gånger. Och det betyder ju att Palme stod upp. Men däremot såg ju då inte Inge M, som han hette, exakt var skottet var riktade. Men han uppfattade alltså att Palme stod upp och blev beskjuten två gånger.
Ja.
Ett annat vittne som satt i baksätet i samma bil, Susanne, ja. Hon hörde två smällar. Hon tittar först bakåt genom bakrutan, säger hon. Och sen letar hon efter med blicken var det var smällen kom ifrån. Och då står det så här för öret. Susanne tittade mot platsen för smällarna och såg precis hur en person rasade ihop. Och en person som hon såg ryggen på sprang några meter ifrån på Tunnelgatan bort österut. Alltså hon såg Palme rasa ihop, det vill säga när han föll, och hon säger att samtidigt så såg hon honom springa bort, men det måste ju ha varit momentet efter naturligtvis.
Mm.
Men hon hann se Palme stå, det är det poängen. Hon tittar först bak i bakrutan och sen framåt, och på den tiden som gick däremellan måste ju ha varit mer än en halv sekund, och hade Palme varit träffat av första skott så skulle han ha legat då, men hon såg honom rasa ihop också. Så det också tyder på precis samma sak. Vittnet Charlotte som var passagerare i en taxi, ja, det vet vi vilken taxi.
En Delsborns taxi.
Ja, just det. Vi befann sig 20 meter från platsen. Hon säger, vi kom i taxin och så precis vid rödlyserna nästan så hörde vi första skottet. Då tittade vi dit åt det hållet. Då trodde vi bara att det var någon bil som hade pangat eller låtit om. Sen efter ett litet tag, då tittade vi dit. Och då hörde vi andra skottet och såg en man som föll ner på gatan. Så hon kopplar uppenbart också fallet på gatan med andra skottet. Hon säger inte att hon tittade dit och så låg en man på gatan och så hörde vi andra skottet. Det är alltså ingen som säger så. Och så berättar hon vidare så här. Charlotte berättar vidare att när hon ser andra skottet avfyras, då håller gärningsmannen pistolen riktade med höger hand mot offret, det vill säga Palme. Då står ju Palme upp naturligtvis.
Mm.
Han skjuter andra skottet och vänder sig sedan helt om och börjar springa in i gränden. Så det är ytterligare en som pekar åt samma håll. Sen kommer Anders då, taxichauffören. Det är det femte vittnet. Han står ju stilla först och sen när han börjar köra in med gult eller grönt ljus, just då smäller det. Och han söker med blicken efter var det kommer ifrån. Han är alltså en rörlig bil. Han håller på att köra in i korsningen. Men han ser ganska snabbt uppenbarligen var smällarna kommer ifrån. Och då säger han så här i förhör. Han hör ytterligare en smäll. Samt ser en rökflamma från det vapen som mannen med ryggen vänd mot husfasaden. Det är ju så han har beskrivit tidigare. Att mannen stod mot husfasaden. Liksom, när de stod stilla. håller i sin högra hand riktad mot paret. Inte alls att det är riktad mot kvinnan. Nej. Det är riktad mot en ensam kvinna, utan riktad mot paret.
Och båda står upp.
Ja, det måste de göra om de är ett par. Annars skulle ju säga antagligen att den ena i paret ligger ner. Men det gör han inte. Men i hans fall så finns det ett annat förhör 2 veckor senare som jag redovisade. För att där ger han en annan version. Där vänder han på händelsen. Och det låter så här då. Han hade just startat efter att stå stilla för rött ljus. Han hörde en kraftig smäll från andra sidan Sveavägen och vred direkt på huvudet och tittade i den riktningen. Han såg en man falla omkull. Inom 1 till 2 sekunder kom en ny smäll och han såg att det rörde sig om skottlossning med vapen. Så där har du den andra versionen i det andra förhöret.
Mm.
Och den beskrivningen av tågordningen, det är han ju ensam om i det förhöret. Det strider mot de andra vittnenas uppgifter. Och jag upprepade att Anders D då, han befann sig ju då i en rörlig bil och var väl det av vittnena som hade svårast att, tror jag, observera i den situation han befann sig, exakt vad som hände när han kör och samtidigt ska titta.
Ja, just det, för han måste ju koncentrera sig på vägen också.
Ja, det kan man ju tänka sig att om man styr bilen in i korsningen och sen smäller och han letar med blicken, så är det relativt svårt. Det kommer ju också mötande trafik i den andra filen.
Och Jan-Åke måste rimligtvis ha fått grönt ljus samtidigt också.
Ja, nu ska vi se. Stod inte han i svängfil där?
Alltså han hade fått...
Eller hur var det? Ja, det kommer jag inte ihåg. Han säger inget om att han just fick börja köra i alla fall. Utan han sitter i sin bil och gör något. Så det här tycker jag på ett mycket övertygande sätt visar att Palme stod upp. När vittnena tittade mot platsen så står Palme upp. Inget vittne säger att det ligger en man på gatan när andra skottet kommer. Situationen då hade ju varit, som jag sa förut, att gärningsmannen riktar revolven mot Lisbeth, som är den enda som står upp, förutom honom. Palme ligger på gatan. Men så finns det ingen som beskriver det. Och hur man än letar bland vittnesmålen. Nu är det viktigt att säga, det här är alltså de ursprungliga vittnesmålen. Sen med tiden, som ni säkert har pratat om här, så ändras ju många beskrivningar då, fram till domstolsförhandlingarna och så vidare. Så att det kan ju tänkas att minnet så att säga ändras med tidens gång.
Det är ju så att ögonvittnen är notoriskt opålitliga och blir mer opålitliga ju längre tiden går, ju mer de påverkas av saker. Det är därför vi i den här podden har lagt väldigt lite fokus på att intervjua ögonvittnena nu, 34 år senare. Vi har ju misstrott vittnesmål som är 3 år gamla. Och vittnesmål som är 34 år gamla måste ju rimligtvis ha påverkats. Utan det stora värdet ligger ju i de tidiga vittnesmålen.
Samtidigt som man måste beakta liksom lite grann hur noga är det hela dokumenterat. Hur väl vet vi vilka frågor som ställdes? Hur bra referat är de referat som ges av när det inte är bandupptagning till exempel? Men de exempel jag gett här, det finns ju ingen anledning att tro att det här ger en falsk bild av vad de har sagt. Så att, för mig är det här väldigt övertygande. Palme stod upp vid andra skottet. Alltså kan han inte ha träffat det första skottet. Alltså, slutsatsen, första skottet träffade Lisbeth Palme. Vilket är naturligtvis en omvälvande slutsats att dra.
Och man kan ju förstå hur teorin uppstått att det första skottet träffade Palme. Eftersom han då har antagits varit måltavlan. Men om alla de här personerna har haft någon slags kollektiv missuppfattning, så blir det anmärkningsvärt. Hur kan de ha sagt så här då?
Nej, men det betyder ju att de här vittnena kan inte ha, i så fall, då har de fantiserat att de ser Palme stå upp.
Och alla har en väldigt liknande fantasi.
Ja, eftersom de kopplar hans fall, eller, nu ska vi komma ihåg att fall, det är viktigt hur han föll också, Palme. Orden man använder är att han rasade ihop, han sjönk ihop, han segnade ner. Det betyder att han inte föll framåt som en fura, utan han verkligen sjönk ihop som ett teleskop, så att säga. Att han verkligen, knäna vecklade ihop sig och han föll, som jag sa förut, ner, rakt ner.
Det är all muskelkontroll försvinner, eller precis. Alla muskler slappnar av samtidigt.
Precis, och det för mig tyder ju också på att han var stillastående. Alltså han var inte i rörelse framåt. För hade han varit i snabbt gående framåt, så skulle han av rörelseenergin så att säga fallit framåt i det ögonblick när benen, han kanske skulle ha staplat till framåt, Men det gjorde han inte enligt vittnena, utan han sjönk rakt ner.
Ja.
Och det är en viktig sak, kanske kommer till att Olof Palme, menar jag, sannolikt stod stilla när skottet mot honom kom. Och han var uppbromsad av gärningsmannen.
Okay.
Mm. Och för att fortsätta med det här, vad är konsekvensen av det här med att Lisbeth träffades av första skottet? Ja, det är två saker. Det första är motivet. Vad hade han, gärningsmannen, för motiv att skjuta först mot Lisbeth Palme? Man har ju tänkt att han sköt mot henne efter i andra skottet för att kanske skrämma henne eller att försöka döda henne, men det var inte så viktigt för honom. Men att han först riktar skottet, ett skott mot henne, vad betyder det? Jag har inget svar på det, men det är ju en viktig fråga. Och det, jag berättade ju det här för Ingemar Krusell, då, den gamle biträdande spaningsledaren, när jag var hemma hos honom och drack kaffe, faktiskt kort före hans död. Och,
när dog han?
Någon gång, 2017.
Ja.
Och jag berättade det här för honom och han var ju väl insatt. Han hade tagit med sig mycket material hem också, så han var ju väl, det här var hans stora intresse, Palmemordet.
Ja, han skrev en bok också, eller hur?
Just det, han höll på att skriva memoarer också när han dog faktiskt. Och, men det blev aldrig något av de här memoarerna. Och vad jag förstår så var det svårt för honom att hantera Palmemordet eftersom så, han hade börjat omvärdera saker och ting. Han var ju den främste förkämpen för Christer Pettersson-spåret.
Ja, han var väldigt för Christer Pettersson.
Ja, men det var han inte på slutet. Utan, och det skapade problem för honom när han skulle börja skriva och på ett ärligt sätt om sin egen roll i det hela. Så att vi hade bra samtal, flera bra samtal, och då berättade jag det här om vad jag hade funnit när det gällde skottföljden. Och han blev helt omtumlad, alltså han blev omskakad faktiskt och sa, ja men då måste man ju titta på motivbilden, är det någonting inom familjen, sa han. Eller han började snabbt resonera med sig, han ifrågasatte inte alls de här sakerna, han kände ju väl till det här.
Mm.
Han visste alla de här omständigheterna som. Men han hade inte tänkt på det på det sättet, sa han. Så att när det gick upp för honom så blev han väldigt omskakad och sa att jag måste ta en sömntablett ikväll, sa han. Faktiskt när jag lämnade honom, det var sista gången jag såg honom. Sen åkte han in på sjukhus och dog faktiskt några månader senare i en svår sjukdom. Så att för honom som hade varit djupt inne i utredningen så var det här en helt ny tanke överhuvudtaget som var svår för honom att ta till sig. Och han sa också, men logiskt sett så måste det ju vara Olof Palme som fick första skottet, precis som du sa.
Mm.
Jag menar, ska man skjuta statsministern och sen kanske har hans fru bredvid, så skjuter man först statsministern om det är honom man hatar. Men om det nu inte var så måste man tänka en gång till. På vad...
Man gör ju också det antagande på grund av skottens effekt att Olof Palme faktiskt dog och Lisbeth gick oskadad ur det hela, i princip.
Absolut, men när det gäller motivet så vi kan inte veta vad motivet var. Ibland har det sagts att det var ett vådaskott eller att det var ett skott för att skrämmas och så vidare. Ja. Men om det var ett skott för att skrämma henne, vilket jag kan ha gjort också, och vi återkommer säkert till det, då måste han ju haft en anledning redan före skotten att tro att hon var ett hot för honom.
Det är ju en vansinnig stor chansning att skjuta ett skrämskott som går så nära. Det kunde ju lika gärna ha dödat henne.
Så är det. Men det kanske var likgiltigt för honom vilken skada det gjorde, så att säga. Men avsikten kanske inte var för honom att döda henne, utan det kanske var just att skrämma. Det vet jag inte. Nu bara tar den möjligheten. Men då måste man fortfarande tänka, varför skulle han före attentatet, alltså innan han skjuter de båda skotten, var inställd på att han måste tysta henne för att hon var farlig? Det tyder ju på att han kan ha tänkt att hon var ett hot mot honom redan från början, det vill säga att de till exempel hade pratat med varandra, att hon kände igen honom eller att hon skulle kunna peka ut honom, att hon var alltså ett hot mot honom framöver, och därför så visste han redan från början att han måste skrämma henne då i så fall, eller tysta henne om det var avsikten. Så det ger en helt ny ingång till det här med motivbilden. Det kan ju också vara så att det fanns ett motiv som gällde henne. Alltså att det fanns någon slags motiv att skada Lisbeth Palme också. Det vet vi ju inte. Och det har aldrig varit på tal förut. Skottet mot henne har man ju egentligen aldrig brytt sig om. Och det spelar en oerhört liten roll i rättegången av Christer Pettersson. Det togs ju aldrig upp i stort sett. Och det är ju inte heller dokumenterat vilka skador hon fick. Så det bevismaterialet fanns ju inte.
Så det var, fanns det aldrig något åtal för mordförsök?
Jo, det gjorde det. Men det blev liksom ingen sak under domstolsförhandlingarna. Det var ingenting som uppmärksammades på något sätt. Det var ingen som resonerade om varför skulle han skjuta henne. Det har man aldrig frågat sig egentligen. Men det menar Krusell, det måste man ju fundera på då, om första skottet gick mot henne. Då blir det, plötsligt måste man relatera till det på något sätt. Fundera kring det. Men, säger Krusell, och det håller jag ju med om, huvudobjektet borde ju rimligen ha varit Olof Palme, eftersom det skottet sattes oerhört effektivt och direkt dödande skickligt.
Ja, och på ett mycket närmare avstånd.
Just det, precis. Så det måste ha varit ett huvudmål, men man vet inte om Lisbeth också var ett huvudmål eller vad var syftet med skottet mot henne. Så det är en intressant öppning i motivfrågan. Det är det ena. Det andra är de konsekvenser det får direkt på hur personerna stod när skotten föll. Tidigare har man ju tänkt, och det är så det uppfattas som du också nämnde, att de kom gående arm i arm, sida vid sida i godan ro, och plötsligt smäller det. Då mot Palme har man tänkt. Palme faller, Lisbeth Palme vänder sig om, blir då träffad av andra skottet, dras med ner och blir träffad, och sen så springer gärningsmannen iväg. Så har det beskrivits. Så kan det inte vara när vi vet att första skottet gick mot henne. Och det är så att med det skottavståndet som var mot henne så måste hon ha gått före, en bit före Olof Palme. Gärningsmannen stod precis nära Palme, paret Palme. Och så om första skottet gick mot henne och avståndet var 70-100 cm, vilket man har funnit i tekniska utredningen, då måste hon ha befunnit sig ett stycke framför Olof Palme de sista stegen. Och det är precis vad Inge M säger i sitt vittnesförhör, att han tyckte att hon gick före, ett eller ett och ett halvt steg före Olof, när de kom fram till mordplatsen.
Kan hon inte bara befinna sig bredvid Palme och gärningsmannen är på andra sidan?
Då ska gärningsmannen stå en meter bakom dem. Alltså.
Jag tänker mig att han står till vänster om Palme och hon är till höger, då blir det ju en meter ungefär.
Ja, okej. Okay. Men han måste ju fortfarande stå bakom, eftersom hon måste ju vara vriden. Kulan hittades 45 grader tvärs över gatan.
Ja.
Och det betyder att hennes rygg måste vara vriden, ja, motsvarande grad, eftersom det strök längs ryggen. Alltså det är väldigt mycket enklare om man kan rita, men hon måste ha varit vriden i 45 grader till vänster, ja, för att kulan ska kunna stryka längs hennes rygg och hamna, om vi antar att den hamnade där den återfanns. Så att säga.
Och det är ju väl illustrerat i boken. Så.
Ja.
Vi hänvisade boken.
Så poängen med det här är att hon måste ha vänt sig före skottet. Alltså. Hon kan inte ha gått blicken riktad rakt fram, för då skulle inte kulan kunna hamna där den hamnade, utan hon måste ha vridit sig 45 grader eller ungefär en vridning till vänster redan före skottet. Och eftersom mördaren stod så nära paret när skottet, enligt vittnen, både Anders B och Inge M, så måste hon ha varit en bit framför Olof, precis som Inge M säger också. Och det leder till den bilden som jag får av det här, nämligen att hon gick den sista stegen, Olof Palmes sista steg, då var hon, hade hon lämnat honom, gick något framför, vände sig om och tittade bakåt. För går man vriden på det viset, då tittar man inte framåt, då tittar man åt sidan eller snett bakåt. Du kan pröva själv på gatan.
Ja, 45 grader. Ja,
det. Ja, du klarar inte av att gå på en gata och vara vriden 45 grader och titta framåt. Alltså
det, nej, det blir svårt.
Det är väldigt onaturligt. Utan man tittar bakåt. Det vill säga, han var något bakom henne, hon tittar bakåt. Och då frågar han, inställer sig ju naturligtvis, varför var han bakom henne? Varför hade han bromsats upp? För vi var ju nyss inne på att han stod stilla på skotten för. Varför hade han bromsats upp precis de sista momenten? Och det är ju en fråga som jag tycker finner sin förklaring i vittnesmålen från framförallt Anders B, om vi kallar honom för det. Som ju säger att han gick ju, som alla vet, bakom paret och gärningsmannen i ett antal meter. Och så, de verkade prata och ha det trevligt som ett sällskap, som man säger. Han såg inte vilka det var. Han såg inte att det var paret Palme. Och plötsligt, och de gick nära varandra, det är hans bild. De gick så nära varandra så att han utgick från att de pratade med varandra. Och plötsligt när de kommer fram till mordplatsen då, så lägger mannen till vänster handen på axeln på personen i mitten, som Anders B då tror är en kvinna, eftersom det är en omfamning så att säga, tycker han det är så. Så han tror att det är en kvinna som går i mitten, alltså Olof Palme. Och så smäller det. Och då är min tanke att det är ju en logisk förklaring till att Palme bromsade upp, att han får en hand på axeln, då går och pratar, möjligen då med gärningsmannen under en sträcka. Och så lägger gärningsmannen upp sin hand på Palmes axel i vad Anders uppfattade som en kärvänlig gest. Men det kanske inte Palme gjorde. Han kanske tyckte att det var en... det var att komma för nära helt enkelt. Så han bromsar upp och vänder sig mot gärningsmannen, alltså vänster. Och just den rörelsen ser också Inge M. Att Palme vänder sig också till vänster, precis som Lisbeth gör.
Ja.
Och då står Palme, blir bromsas alltså upp, Lisbeth hamnar framför, tittar efter, vad händer nu, är vriden i kroppen. Palme gärningsmannen skjuter mot Lisbeth, träffar henne längs ryggen. Palme blir naturligtvis paralyserad av den här smällen. Gärningsmannen byter position med vapnet och lyfter upp vapnet ungefär 2-3 decimeter. För att det första skottet mot Lisbeth avfyras ungefär från en höjd på, om man utgår från hålen i hennes kappa och antar att hon gick normal ställning så att säga, så avfyras det första skottet i stort sett i midjehöjd från gärningsmannens sida. Det andra skottet däremot, då lyfter han upp vapnet ungefär 25 centimeter. Man ser på ingångshålet i Palmes övre rygg. Och det är också riktat något neråt, så han måste ha lyft upp vapnet rätt rejält upp.
Det är en väsentlig skillnad.
Väsentlig skillnad, och det sker på 2 sekunder alltså.
Ja.
Från att hållit midjehöjd riktat mot Lisbeth Palme till att byta position, lyfta upp vapnet, sätta det nära Palmes rygg, hitta mittsömmen, ryggraden, avfyra det lite neråt.
Så.
Just det.
Om man då tänker att skottet var i den andra ordningen, den officiella ordningen om vi säger så, då blir den höjdskillnaden svårförklarlig också. För att om man skjuter Palme snett neråt, lite högre upp, och sen ska han helt plötsligt ner med pistolen och skjuta Lisbeth.
Så blir det då.
Det verkar helt ologiskt. Då skulle man skjuta Lisbeth från samma höjd.
Ja, jag vet inte. Men det utifrån hålen i Lisbeths kappa och Olof Palmes skada, så vet vi att höjden är så. Det skiljer på ett par decimeter minst. Och riktningen är också olika.
Det här gjorde jag fel när jag hade för första gången fick prova och provskjuta en 357 Magnum. Aha. Det gjorde jag inte, den här höjdskillnaden, för att den tänkte jag inte på då. Nu när jag tänker tillbaka på när jag sköt de här skotten, så var det så här, varför ska man hålla på att flytta upp och ner handen? Men det blir mer logiskt med den omvända skottordningen.
Alltså nu utgår det här från in- och utgångshålen i Lisbeth Palmes kappa som ju finns uppmätta. Och där visar ju att kulan hade en något stigande bana när den gick längs hennes rygg. Och om man då extrapolerar den så att säga mot pipan, som är då 70-100 cm ifrån ingångshålet, så hamnar man på en höjd av kanske 120 cm eller någonting sådant.
Det står väl också granskningskommissionens rapport. Nu är jag ute på halis här, men... Nej, men, att det är den höjden?
Ja, det är den höjden det blir. Och, alltså förutsatt att Lisbeth Palme inte stod kraftigt lutad åt något håll så att säga.
Då borde inte kulan hamna där den hamnar heller.
Nej, jag vet inte. Men det här är ett antagande att hon någorlunda rak. Liksom Palme stod någorlunda rak. Han kan ju ha varit framåtböjd, bakåtböjd och så vidare. Men kulan genom hans kropp gick otvetydigt neråt. Därför att ingångshålet är högre än utgångshålet.
Ja.
Så passagen genom kroppen är så att säga neråt i kroppen. Sen kan han ha stått på något sätt i förhållande till gatan så att man vet inte riktigt där vad riktningen var i förhållande till trottoaren. Så är det. Men det här scenariet innebär då att dels att han alltså skjuter mot Lisbeth antingen framför Palme eller vilket jag tror är möjligen är sannolikare, att han skjuter Lisbeth bakom Palmes rygg, det första skottet. Och det är också förklaringen till att Anders B. som går bakom och ser den här gesten när armen, handen kommer upp på axeln, inte ser något skott. Han ser ingen rök, han ser ingen eldsflamma ifrån den högra handen som ju ligger uppe på axeln på Palme.
Mm.
Det leder mig sen, som vi kanske kommer in på, till att min slutsats är att gärningsmannen var vänsterhänt. Och det är ju också en ganska dramatisk upptäckt, eftersom det ställer ju väldigt mycket på ända, inte minst i dessa dagar.
Och det är en slutsats du inte är ensam om heller, det hör man ju från och till.
Nej, och jag tror att till och med utredarna kan tänkas ha dragit den slutsatsen, men de har inte redovisat den. Det står ingenstans i någon rapport om mördaren ansågs vara höger- eller vänsterhänt. Men är han vänsterhänt, vilket jag menar är det sannolika, då faller ju en del kandidater bort genast. För det är så att skjuter man med vänster hand i sånt här läge när man ska döda en person, om man inte är en tränad person som har vant sig vid att skjuta med båda händerna, vilket en del människor gör i vissa sammanhang. Men om man inte har gjort det så skjuter man med sin bästa hand givetvis. Jag är högerhänt, jag skulle aldrig skjuta med vänster hand om jag ska döda en statsminister. Jag tror ingen annan skulle göra det heller. Utan då är det i så fall en naturligt vänsterhänt person, eller en person som har tränat sig yrkesmässigt att skjuta med båda händerna, vilket man gör inom vissa branscher då, till exempel polisen, Säpo, militären. Där det ingår i utbildningen att man ska kunna hantera situationer i geografin som kräver att man kan skjuta med båda händerna. Så antingen då en tränad, vapentränad person som har det relaterat till vapen i tjänsten, eller en naturligt vänsterhänt person. Och där, som sagt, faller en del kandidater bort.
Hej Dan, jag tänkte jag skulle säga några ord efter avsnittet. Det har varit väldigt stor chans att det inte blev något avsnitt den här veckan. Jag gjorde den här intervjun för ett tag sedan. Men det blev problem med ljudet som ni har hört. Och sen inträffade hela den här coronakrisen. Jag spelar in det här den 21 mars. 2020. Jag har all intention i världen att fortsätta ge ut den här podden. Så att så länge ni stöder den på Patreon, så länge ni lyssnar på den, så vill jag och Tobias vara där för er. Men jag hoppas ni har förlåtelse för den dåliga ljudkvaliteten. Det som hände var att hela inspelningen kraderad. Och det här är backup-inspelningen från min telefon. Så det är därför det låter fruktansvärt illa. Jag ber verkligen om ursäkt för det. Men jag tänker att det Borgne sa har ni nog ändå intresse av att höra. Så vi kommer att fortsätta den här serien tills vi har tagit med hela inspelningen av Borgnes. Och jag vet ens idag inte hur långt det är, för att jag har skyndat för att få ut det här avsnittet. Jag hoppas ni alla är trygga i den otroligt konstiga situation vi befinner oss i. Och att vi snart kan gå tillbaka till att bekymra oss om vad Christer Petersson har att säga. Tack för att ni lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
Därför att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.